CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Kan man se in? Oj, jävlar. Oj, jävlar.
Vi utesluter ingenting. Det här är oerhört viktigt. Vi tar det på största allvar naturligtvis.
Oj, oj, oj.
God morgon. Förhandlingarna mellan facken och arbetsgivaren om LAS har kraschat i natt. Det betyder att beslutet hamnar nu hos regeringen.
Vi kommer dra tillbaka miljöansökan. Vi kommer att avsluta projektet.
Det springer runt massor av skyldiga på Sveriges gator som har prövats i domstol och har blivit friade på felaktiga grunder.
The New question Supreme is, the radical left, will you shut up, man? Listen,
you were a senator.
You're the worst president America has ever had.
Hey,
come
Joe,
on.
Hunter got thrown out of the military.
26 år efter haveriet upprör efterspelet till Estonias förlisning igen. Kan politiken hålla frågan ifrån sig efter de nya bilderna? För många skyldiga går fria, säger chefsåklagare Stefan Lundberg i veckans fredagsintervju. Och domstolarna har en tendens att ligga väldigt lågt i straffskalan, säger han. Nytt bränsle till en redan het debatt. En presidentkandidat som säger håll käften till en sittande president som inte respekterar några debattregler alls. Den ovanliga tv-debatten skärskådar vi. Och undrar vad en coronasjuk president en månad före valet innebär. Dessutom om LAS-kraschen, Preems raffinerade reträtt och klädkoden som rör upp känslor. I veckopanelen som för första gången äger rum inför publik. Jag heter Staffan Dopping.
Ja, välkomna till Kvartal och veckopanelen. Vi har placerat oss på Pophouse Hotel i Stockholm där vi har ett samarbete med bokförlaget Fri Tanke och en lycklig skara som har fått biljetter för att uppleva det här live. Mycket välkomna hit. Ni är lyckliga. Och vi har den här illustra panelen. Torbjörn Elensky, författare och skribent.
Goda.
Med ett förflutet i tidigare paneler.
Absolut.
Ulrika Tjernborg, författare och kritiker, som har varit med i en specialpanel på förra årets bokmässa. Välkommen tillbaka. Och Chang Frick, chefredaktör för nättidningen Nyheter Idag. Publicist med andra ord, men också företagare och debutant i veckopanelen.
Tackar.
Hur har veckan varit, brukade Lennart Hyland fråga på 60-talet. Och jag tycker det är en otroligt bra fråga faktiskt. Ulrika, hur har veckan varit?
Men den har varit spännande. Jag har läst massa nyutkomna böcker om Svenska Akademin. Bland annat Claes Östergens nya roman. Mer om det sen.
Mer om det sen? Okej. Hur har veckan varit, Chang Frick?
Jag har för första gången i mitt liv rotat ner mig i alla teorier runt Estonia. Det har jag aldrig haft anledning till innan faktiskt. Men så, ja.
Nu kom skälet där. Och Torbjörn?
Jag har haft en fantastisk vecka. Jag framförallt har skrivit en fruktansvärt lång recension av Douglas Murrays, den här boken The Madness of Crowds, fast den svenska utgåvan som jag inte kommer namnet på, till Respons.
Och den här veckan har ju inte saknat nyhetsdramatik som alla har märkt, och Estonia-haveriet på agendan igen som sagt var. Men vi börjar med att regeringen och samarbetspartierna med viss nervositet har följt hur arbetsmarknadens parter ansträngde sig för att undvika politiskt beslutade ändringar i lagen om anställningsskydd. Det här vaknade Morgonstudions publik till i torsdags.
God morgon. Förhandlingarna mellan facken och arbetsgivaren om LAS har kraschat i natt. Det betyder att beslutet hamnar nu hos regeringen. Och enligt januariavtalet mellan regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna så ska förslagen från regeringens utredning om arbetsrätten genomföras och bli lag under 2021.
Ja, på pappret så skulle allting vara klappat och klart för nya LAS-paragrafer när parterna ju inte kunde komma överens själva. Men någon regeringskris blev det inte igår. Varför inte, Ulrika Tjernborg?
Ja, så man hoppas väl på att parterna kan komma tillbaks till förhandlingsbordet. Och om de inte kan göra det, då kanske det blir så småningom en regeringskris i alla fall.
Men deadlinen var ju passerad.
Ja, men det har ju funnits, vad jag har sett i alla fall, så försöker man uppmana parterna att ändå försöka hitta något sätt att komma vidare i alla fall. Gör de inte det, då kanske det blir en ganska stor kris, och inte minst för den svenska modellen. För det betyder ju då att januariavtalets överenskommelse måste träda i kraft, och då blir det så att då blir det politiken som kommer att behöva styra avtalsrörelsen istället för parterna.
Frank-Frick, vad är din take på det här?
Jag tror att det är en taktik, för att sossarna vill ju att Centern ska backa på sina krav om LAS. Och att om den här frågan går så högt att regeringen kan falla på det, så räknar man kallt med att Centern kommer backa på det, för de vill inte ha regeringskris. Men det är också därför vi ser Ulf Kristersson, att han backar och inte är beredd att fälla regeringen, utan vi stödjer det här LAS-förslaget, vilket egentligen sätter press på Centern och indirekt in på sossarna för att driva vidare. Så det är ett spel på flera lager här som vi ser.
Torbjörn Elenskis analys.
Ja, jag tänker mig att det är, alltså hela den här LAS-grejen håller väl på att minska i betydelse nu när fler och fler i praktiken jobbar i gig-ekonomin, eller hur? Det är, jag vet inte hur procenttalen är riktigt, men det var samma sak när man började ge stöd för corona och sånt där. Då kollade jag faktiskt upp det, men sen kom jag inte ihåg det, hur många enskilda firmor det finns. Det är fruktansvärt många. Alltså det är verkligen många som jobbar som på olika sätt frilansare mot företag och sånt där. Och
för dem är de är inte så laskänsliga, menar du?
Nej, de är inte laskänsliga. Och det är ju någonting som borde förändra förutsättningarna i grunden. Men det där räknar man liksom aldrig med på något sätt från vare sig arbetsgivare eller arbetstagarorganisationerna.
Från regeringens sida så låter det mest som att ingenting ska hända just nu vad gäller ändringar i LAS alltså. Men Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni, hon var mycket bestämd i Aktuellt igår kväll, det kanske ni såg. Januariavtalet är brutet om inte LAS-förslaget läggs fram, enligt Sabuni.
Jag hedrar ju avtalet genom att säga det att det ligger en utredning, och den utredning har vi sagt ska bli lag. Vi hedrar avtalet, i så fall är det regeringen som inte hedrar avtalet, och då finns det inget samarbete.
Ja, vad säger du, Ulrika?
Nej, men det är ju en jätteviktig fråga för framförallt för L, men även för C. Riktiga hjärtefrågor, och jag vill komma tillbaka till det här att även om man kan ju säga då att LAS kanske är överspelat, men för svenska företag, för svensk näringsliv, så är det fortfarande en viktig fråga, och inte minst en viktig symbolfråga. Så ja, jag ser det som att det är första gången ändå som svensk, som arbetsgivarsidan ändå kan förhandla på det här sättet med politiken i ryggen på något sätt. Så att jag tror ändå att man försöker göra det mesta möjliga av det här, medan man ser från facken, och där kan man...
Men tar du inte Sabuni på allvar då? Att hon lämnar ju inte utrymme för något sånt där, att man ger dem några veckor till. Det sa hon inte. Det sa möjligen Annie Lööf, men inte Sabuni.
Nej, inte hon, och hon vill nog inte det heller. S vill ju det definitivt, att det ska nu liksom lugnas ner. Man kanske kan komma tillbaka till förhandlingsbordet. Från S-sida så vill man absolut inte att fackföreningsrörelsen ska liksom göra någon stor revolt eller till och med någon slags revolution och säga att nu har liksom politikerna svikit oss. Nu måste vi köra ett eget race.
Men jag vill gärna hälla lite bensin på den här regeringskrisbrasan genom att citera Expressen, som idag skriver att Stefan Löfven på ett internt partimöte i tisdags med ordförandena i landets arbetarkommuner och partidistrikt ska ha lovat att LAS-utredningen aldrig kommer att bli lag. Det, i så fall så har han ju sagt någonting som gör att Sabonis hot ligger väldigt nära. Vad tror ni?
Jag tror Sabonis försöker hitta alla vägar ut ur den här regeringskonstellationen. Jag tror hon förstår så pass mycket att så länge hon är fast i denna så åker de ut ur riksdagen i nästa val. De måste börja bråka. Så det finns någon slags motivering till varför man röstar på Liberalerna. Det är det ena. Det andra är att man har nog räknat på att den här frågan ska begravas på så sätt att det här blir en kabinettsfråga och så kommer till slut då Centern och backa. Jag tror det är så man har tänkt från socialdemokratisk sida. När då Ulf Kristersson är så lurig och säger att nej, men vi fäller inte regeringen för det här utan vi stödjer Centern här, då blir det jättesvårt för Centern att backa ur när de har en majoritet i riksdagen. Så de höjer insatserna här för att elda på regeringskris liksom underifrån. Jag tror det här politiska spelet förklarar nog mer än själva LAS-frågan i sig, för den är inte jätteviktig för något av partierna idag. Förutom kanske Vänsterpartiet är en viktig symbolfråga givetvis för Socialdemokraterna.
En annan inrikeshändelse i veckan kom nog rätt överraskande för många. Beskedet gavs av oljebolagets Preems vd Magnus Heimburg och Ekot.
Vi kommer dra tillbaka miljöansökan. Vi kommer att avsluta projektet. Det här beslutet är helt och hållet fattat på kommersiella grunder.
Säger alltså vdn för Preem. Han är ganska nytillsatt för övrigt. Den här utbyggnaden av Preems stora anläggning i Lysekil låg egentligen på regeringens bord och var ett rött skynke för miljöpartisterna, och nu drar sig oljebolaget självmant ur och ska satsa ännu mer eller ännu snabbare på förnybar produktion. Är det något konstigt med den här panelen?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Alltså, oljeindustrin går ner i hela världen. De har väl inte utrymme att göra den typen av investeringar just nu. Det kommer att ta flera år när de hämtar sig efter det här också. Så det är ju bra, det är smart för dem att bara äka. Det är ju bra för dem att ställa om naturligtvis till någon sorts långsiktigt mer hållbar produktion.
Men det kom lite plötsligt det här, gjorde du inte det?
Fast corona kom ju plötsligt också. Det är ju ingen som Ulrika kunde veta att det skulle gå ner så mycket.
Jag håller med dig. Jag tror inte att det är något speciellt konstigt med det där. Men jag tror att de har övervägt. Det kanske har visat sig vara en allt för dålig affär. Man kanske också tänker sig att det kommer bli så mycket problem med svensk miljö- och klimatlagstiftning framöver i alla fall. Så att även om man skulle få grönt ljus så kanske man skulle kunna, Miljöpartiet i regeringen skulle kunna försvåra på massa andra sätt. Så att det blir helt enkelt dåligt kommersiellt, en dålig affär. Jag tror att det är så enkelt.
Jag skulle säga så här att Miljöpartiets modus operandi, det är ju många gånger att man höjer skatter och avgifter och regler, så är det väldigt svårt att bedriva en verksamhet. Till slut blir den olönsam och så står man och pekar, men titta, ni är ju omoderna, ni är inte lönsamma, det är inte vi som lägger ner det. Och här tror jag att det var ju något Expressen avslöjade med några liksom mejl där från Miljöpartiet och Preems vd eller vad det var.
Det hade varit lite sån mejlväxling.
Ja, och det var väl något paket där som de skulle väl erbjuda med stimulanser eller pengar eller för någonting, så att man liksom nudgar in Preem att men här kan ni ju stödja istället. Och så går den vägen och så begraver man frågan om Preemraff.
Jag kollade faktiskt på någon sån här oljesajt tidigare, och då är det enda jag lyckades skriva upp här att energy companies måste skära ner sin produktionskostnad är 25-30%. Efterfrågan har sjunkit 10% på 28-30% på bränsle. Så att jag menar,
här kanske marknadslogik och politisk logik,
ja, det tror jag absolut,
förenas i en vacker omfamning.
Ja. Jag vet inte om det var ju någon som sa, jag kommer inte ihåg vem som sa att ja, men nu räddar coronaepidemin Miljöpartiet igen. Jag vet inte om man kan säga att det är liksom coronaekonomin som har lett till det här beslutet, men kanske, ja.
Nu ska det handla om förekomsten av bäcknarväskor och utanförskapssignalerande mjukisbyxor i friskolekedjan Jensens.
Det här är någonting som har gått ut som en rekommendation till alla våra skolor och inte bara Göteborg. Vi har under egentligen hela Jensens existens haft klädkod för våra lärare och ser att det ger resultat. Man går till jobbet och man fokuserar på arbete. På samma sätt vill vi att man i skolan fokuserar på studier och nå höga resultat och inte på kläder och andra attribut.
Mats Rosén som är grundskolechef på Jensen och var intervjuad av Ekot. Det som gjorde att det här blev en nyhet just den här veckan, det var ett mejl från rektorn på Jensens skola i Göteborg som skrev i ett mejl om att eleverna ombads att inte bära kläder som associeras med machokultur, utanförskap och kriminalitet. Ja, panelen, Chang, Ulrika och Torbjörn, vilken roll kan det spela om vissa kläder och plagg faktiskt kommer bort från de svenska klassrummen? Hur blir det då?
Ja, jag funderar ju på mjukisbyxor på mig här idag. Men sen så övergav jag den tanken. Men jag har två tonårssöner som en pluggar i Linköping till dataingenjör och den andra går på naturvetenskapligt program. Och de har ju rätt ofta mjukisbyxor. Och deras kommentar till hela den här debatten är att ja, det är såna här backslick elever kallar de dem för, ekonomistuderande. Där vill man ha backslick-kläder och där har man inte mjukisbyxor. Men om man går naturvetenskapligt program så kan man ha mjukisbyxor. Så det är ju en syn på den här debatten. Den andra är ju att det är att man vill undvika att det blir någon sån klassproblematik och ortenproblematik som man vill ha bort på den här skolan. Att vi ska inte klä oss som man gör i orten för att då ger det fel signaler.
Men enligt rektorn så kan det ju faktiskt påverka trivseln och i praktiken studiernas kvalitet och sådär. Vi frågar våra två modeorakel Torbjörn Olensky och Chang Frick vad de tror om den här saken.
Jag tror att man ska lyssna på lärarna först och främst när det gäller alla de här frågorna. Jag tycker alltid man ska lyssna på de yrkesmän eller yrkespersoner som befinner sig på golvet, vare sig det är lärare eller läkare.
Och vad säger de i det här fallet?
Ja, det vet jag inte, men jag antar att de har så att säga signalera till ledningen kanske att det blir problem. Om lärarna tycker att det här är ett problem, då är det de som måste få bestämma. Det är ingen yttrandefrihetsfråga vilka byxor man ska på sig i skolan.
Jag skulle vilja säga att klädkod är väl en del i en större bild att vad vill man ha för skola? Jensen är ju inte dummare än att de verkar på en fri marknad och de vill ju ha elever och ha en hög nivå på utbildning på eleverna och gott rykte att föräldrarna verkligen vill skicka sina barn. Och då förstår de ju att det här är ett steg som kommer göra att fler... Sen har ju sett många i debatten som klagar över det här. Och tycker att vadå, eleverna måste väl ha mjukis, jag kan inte alls förstå det här argumentet. Men det är alltid de föräldrarna vars barn aldrig skulle gå på en förskola i förorten. Så det är alltid ett så här närvarande hyckleri i den här frågan, tror jag. Det är klart att klädkod har betydelse. När du åker till lumpen så har alla likadana kläder och det är jättenoga att inte ha basker eller kepsen på dig inomhus och allt det här. Där åker du nästan på stryk, eller i alla fall när jag gick i lumpen. Så att du har i andra sammanhang det är samma sak. Det är väldigt viktigt med du för dig, inte bara kläder men alltihopa.
Nu till veckans första huvudämne.
Kan du försöka komma så att du liksom ser, kan man se in? Oj, jävlar.
Jag tycker att det är viktigt, vi ska ta det här på största allvar naturligtvis. Och som regering så utesluter vi inte någonting här. Men vi vill att expertmyndigheten verkligen tittar på det och sen återkommer med uppgifter till oss.
Det är ju helt intryckt här ju.
Ja.
Ja, det här slog nästan ner som en bomb i början av veckan. Ni hörde statsministerns kommentar som han gav till Ekot. Det är tv-strömningstjänsten Dplay som nu publicerar flera dokumentärfilmer om Estonia-haveriet 1994. Och i ett avsnitt så visas det då bilder på ett stort hål i skrovet på styrbordssida, 4 meter högt och någon meter brett. Och direkt så fick nya och gamla hypoteser fart. Var det verkligen bogvisiret som hade lossnat, att det var det som orsakade den här katastrofen? Hur reagerar panelen på de här filmbilderna som är tagna med en dykrobot trots att haveriplatsen är föremål för beslut om gravfrid? Men vad är er reaktion? Torbjörn?
Ja, jag reagerar med nyfiken skepsis eller skeptisk nyfikenhet. Eller så där. Jag tror att det kan vara... finnas alla möjliga typer av fulspel med, så att säga. Fast jag tror ju också generellt att Jag tror inte att en svensk ubåt till exempel kan ha kört in i den utan att det skulle ha kunnat...
Du vill vänta med den hypotesen?
Ja, det tror jag det skulle vara känt i så fall.
En rysk kanske?
Ja, däremot kanske en rysk kan det ju vara. Det var ju om vi går tillbaka till 80-talet så var det ju en känd kollision mellan ett svenskt spionfartyg eller ett övervaknings, vad säger man, signalspaningsfartyg.
Ja, men bilderna till att börja med, Ulrika, vad var din reaktion på det du såg?
Ja, alltså det är ju någonting konstigt med att de inte har vetat att det här hålet eller sprickor, det är ju mer som en spricka, men stor sådan, att den har funnits.
Men vet vi att den har funnits ända sedan 94 då?
Nej, men det verkar ju som, vad jag har förstått så verkar det väl, det som jag uppfattar som troligast, det är väl ändå kanske att den här skadan har tillfogats kanske när fartyget föll mot botten eller, alltså...
Och i så fall är dramatiken betydligt lägre ju i hålet om det är det som har skett.
Ja, jag tror att det var så det gick till, men det vet vi ju inte.
Trots att det var en sån här dybotten som det inte lär finnas några bergformationer på.
Jag läste något proffsutlåtande där en person, kom inte ihåg om det var en professor eller inte, men någon som höll det för troligast. Och jag följde också nyhetsrapporteringen med de journalister som var med och har rapporterat under alla år, bland annat för Sveriges Radio, om hela Estonia-affären, om man nu kan kalla den för en sån. Och som också liksom tycker att men det här är väl ändå det troligaste. Så jag har landat i det. Men det betyder ju inte att svenska folket inte behöver få veta mer i detalj. Och därför är det ju viktigt att det görs en ny sån här granskning. Och att den här, om det nu ska vara haverikommissionen, det har ju ifrågasätts om det verkligen ska de som ska göra det igen. Men nu är det flera länder som
alltså,
ska göra
det är redan så att Estlands haverikommission vill ju göra en av de säger bedömning av bilderna. Jag tror inte de så kallar det för granskning.
Nej.
Det är viktigt med orden här. Men att bedöma bilderna för att sen komma fram till om det finns läge för en ny utredning. Det har de dragit igång och idag har svenska statens haverikommission sagt att ja, vi bistår med denna
och
bedömning.
Och Finland, eller hur? Och,
ja, alla tre. Alla ska med, alla tre. Ja. Jean Frick som har då grottat ner sig i det här för första gången på alla år. Ja. Betyder det att du i stort sett kan säga så här var det förmodligen?
Nej, det tänker jag inte göra. Men om jag fortsätter på det Ulrika sa, att om förklaringen till hålet är att fartyget har slagit in något i botten, så är det ju jättelätt att visa det. Det är bara ner och dyka och titta nedanför hålet, var för hårt finns det här. Hittar du inget sten, eller det får vara någon rejäl sten som sliter upp det hålet, ja, då blir det ju helt plötsligt mer intressant. Man ska också veta att det finns en tysk dokumentär från 90-talet. Tyskarna vill ju inte tro på det här med bogvisiret, hela den här förklaringen, och inte varvet heller. De ifrågasätter ju det, de som byggde fartyget. Och den journalisten säger i det här programmet, och detta är från 90-talet, innan någon visste att detta fanns något hål i sidan, att det borde finnas ett hål någonstans där för att förklara sjunkförloppet, att det gick så fort. Man menar annars att det fanns ju ett annat fartyg. Jag reste faktiskt på det fartyget, Jan Hevelius, när jag var inte alls gammal. Och sen låg den upp och ner senare samma kväll efter man kommit till land från Polen. Och det såg man att den låg upp och ner nästan ett dygn innan den sjönk ner. Och det är för att det är väldigt vattentäta skott i botten mot kölsvinet, eller vad det heter, kölen helt enkelt. Som gör att den håller sig flytande ett tag till. Men så var det ju inte med Estonia, den bara åkte ner.
Nej, men jag lyssnade precis, apropå det, på DN Studios lilla panel och precis om det här. Och Augustin Järba, journalist då, tror jag, på Sveriges Radio, som höll på och rapporterade under hela 90-talet om Estonia. Han sa att, ja, han ansåg i alla fall att själva sjunkförloppet, alltså det här med bogvisiret och att fartyget tog in vatten där, det ändå framstår så mycket troligare att det var liksom sjunkorsaken än att det skulle vara den här sprickan eller det här hålet. Men sen tycker jag en annan sak som har framkommit som är intressant, det var ju att de överlevande pratade om den här stora smällen som skulle vara, eller den här stora, ja.
Ja, Kent Härstedt tillhör de som hävdar att han hörde faktiskt en smäll.
Ja, och då har ju vissa sagt att ja, men det skulle kunna vara när bogvisiret brast. Alltså när metallerna liksom gav efter på något sätt och sådär. Medan andra säger att nej, men det var en kollision, det var någonting som smällde i. Jag menar, jag vet ju lika lite som någon annan, men jag tycker väl att det ändå verkar... Jag är fortfarande en bogvisir-teori-anhängare.
Alltså det enda vi vet är väl att de var väldigt ivriga från svenska regeringshåll med att försöka få gjuta in den i cement så snabbt som möjligt och låta bli och undersöka det närmare. Får man en
allra först så skulle fartyget bärgas, sa Ingvar Carlsson.
Ja.
Och sen så visade sig att det där var kanske inte så smakfullt eller lätt. Och då ska det däckas över med betong istället.
Väcker absolut inga misstankar.
Nej. Jag tycker man borde låta Norge undersöka det. De är ju experter på...
Men det jag undrar över just nu till er i panelen här. Kan det här hållas på myndighetsnivå? Kan det politiska Sverige och de andra inblandade länderna låta bli att börja nypa i den här känsliga frågan? Är det möjligt?
Jag tror inte man ska låta bli. Alltså finns frågorna där om man undrar så, men dyk ner. Ta reda på så mycket fakta det bara går. Var helt öppen med det.
Alltså, hallå, gravfriden då? Ska den
jag är bort med den lagen. Ja, information ska vara fri.
Ja, jag tycker också det. Absolut.
Varför ska den alltså, inte upprätthålla?
Det här är ju ett sånt trauma för inte minst de som var minnen och anhöriga. Och, sådär. Och det blev ju ett trauma för att man inte bärgade fartyget. Och jag tycker att det var fel. Ja. Jag tycker också att det är intressant med de där bilderna som kom fram då. För man hade ju, jag minns att jag själv föreställde mig faktiskt, ursäkta att jag säger det här, men ruttnande kroppar och så vidare. Att det skulle vara fruktansvärt för bärgningspersonal att göra det här arbetet och så. Och sen visade sig, sen läckte det ju ut bilder. TV4 hade väl dem, visade väl dem sen, där man såg att det såg inte ut så under vattnet. Det var inte så skräckfilmsbetonat som vi gick runt och föreställde oss, utan det var en helt annan situation. Och då framstår ju det här etikrådets deras rekommendation sen till regeringen som lite felaktig och ogrundad. Och de hade inte ens sett bilderna och så.
Dessutom så undersöker man undersöker ju massgravar utanför Sarajevo där det varit krig och massakrer. Man undersöker brottsplatser. Folk som jobbar med det har ju betalt för att jobba med det och det är säkert fruktansvärt. Men de får ju välja något annat jobb i så fall om de tycker det är väldigt, väldigt hemskt.
Man kan ju tillägga också att det är inte första gången ett fartyg sjunker med folk ombord. Och i alla andra fall så brukar man ju åka ner och försöka utreda och kolla varför skulle just det här vara så stor skillnad mot alla andra skeppsbrott.
Mm. Just nu verkar det i alla fall som om man försöker hålla detta på myndighetsnivå. Och frågan är om det är enklare då. Och ni vet ju att det är den personen som ledde en estnisk kommission, tidigare statsåklagaren Margus Kurm, han var ute nu och sagt han har alltså misstrott den här officiella stora kommissionen uppenbarligen som kom 97. Och han sa nu den här veckan att han tror på en ubåtskollision och det måste ha varit en svensk ubåt. Det är i alla fall en stark hypotes, säger alltså en före detta statsåklagare i Estland. Och jag vet inte, men det verkar som den svenska statens haverikommission inte umgås med den typen av teorier. Och frågan är liksom, kommer vi få veta sanningen?
Alltså någon, om det var en svensk ubåt skulle ju någon ha berättat om det. Jag vill upprepa det jag sa förut, att jag tycker att man ska låta Norge undersöka det här tekniskt. För de har all utrustning man behöver och de har all kunskap man behöver. Och de är inte inblandade på något sätt.
Men det var väl ett norskt företag som var nere och filmade de här bilderna som sen TV4 kunde visa. Så att
de få göra det ännu mer formellt då. Det är bara bra.
Ja. Det bör ju nämnas att man pratade om ett norskt företag skulle bärga hela fartyget. Men då hade ju någon svensk politiker, jag minns inte namnet på vem det var, sagt att nej, vi ska ha seriösa aktörer om det här ska göras. Så att man svarade liksom så att...
Var det gamla Norge-hatet som dök upp där?
Nej, men man ville ju inte att det här skulle bärgas överhuvudtaget. Och därför ville man ju landa i slutsatsen att det inte gick att göra detta på ett bra sätt. Även om det såklart gick att göra.
2005, den här Margus Kurm som jag nämnde, det var 2005 som han kom fram i en utredning då. Året före hade Uppdrag granskning avslöjat att det har förekommit militära transporter, alltså svensk beställda militära transporter på Estonia, bland annat en vecka före haveriet. Men det här var ju ingenting som hade någon betydelse eller som fanns med i den här stora rapporten 97. Det ska inte bli några nya dykningar, har det sagts, utan det är bedömningar som ska göras av de här bilderna. Och statsministern, som ni hörde, han säger att vi ska ta det på största allvar. Jag utesluter inte någonting. Men han säger också till Estland så här: Sverige ljuger inte om Estonias förlisning. Ja, politikerna kommenterar ju redan det här, även om de försöker hålla det borta ifrån sig. Vad blir nästa steg, tror ni?
Oj. Förhoppningsvis så sätter Estland press på att faktiskt få ner och få bättre bilder och utreda så långt det bara går. Mm. För att sitta och dividera om halvsuddiga bilder kan vi alltid sitta och göra och gagga. Men ju mer info vi har, ju närmare kommer man ju sanningen. Det är som det du gräver journalistiskt i vad som helst. Även det som är falskt vill du ta del av, för du ska förstå alla påståenden om något och förstå hela bilden.
Men alltså, nästan alla vill förstås gärna veta vad som hände den där septembernatten 94. Eller finns det betydelsefulla personer, organisationer och krafter som idag 2020 har starka skäl att vi inte får veta vad som hände?
Men det kan det väl mycket väl göra. Vi håller ju så mycket hemligt här som har med kalla kriget gör, till exempel. Det här är efter det, jag vet det, men det fortfarande med de här DDR-arkiven, jättelånga hemligstämplingarna, Sverker Åströms akter och så vidare, alla de här sakerna som bland annat Kristoff Andersson gjort bra radioprogram om kring vapenaffärer på 80-talet, smuggling till DDR som då stöddes, underlättades åtminstone av både borgerliga och socialdemokratiska regeringar.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5 995, eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Jag tycker att det är precis därför som jag tycker gravfriden kanske bör lyftas i alla fall. Därför att de här konspirationsteorierna, de kommer att florera tills vi får reda på mer. Och det är lite som någon sa, att det är två stora nationella trauman i Sverige. Det ena är Palmemordet och det andra är Estonia. Och vi behöver göra någonting åt det.
Men om gravfriden ska avskaffas, då måste det bli, såvitt jag förstår, beslut i Sveriges riksdag. Mm. Då är det ju i politikernas knän och händer.
Ja, det är precis det det är. Mm.
Men jag skulle då vilja säga, det kommer alltid finnas konspirationsteorier, hur mycket man än överbevisar folk. Men det vore nog nästan lite tråkigt om de teorierna inte fanns på något plan. Vad ska man annars läsa på Flashback? Ja.
Så kan man ju säga, men det kan ju vara bra för de som inte, för de som vill hålla på med det kan göra det, och för de som inte vill hålla på med det så finns det ändå något som är mer då är det evidensbaserat.
Då är det här att det här med svensk vapenhandel är ju inte konspirationsteori, vill jag understryka, utan det är ju fakta så att säga, som är undersökta i alla möjliga typer av dokumentärer, både böcker och radio och så vidare.
Vi går vidare i veckopanelen, vecka 40, brott och straff.
Vi mumlar alldeles för mycket i Sverige. Vi har åsiktskorridorer. Vissa frågor får inte debatteras. Men jag vänder mig mot det här att man kallar yrkeskriminella som är mellan 15 och 17 år för barn. I min värld är de inte barn, utan begår man vuxenbrott så ska man behandlas som en vuxen. Advokater har ju abonnerat lite på sanningen här. Och åklagarna har varit ganska tysta i den debatten. Man pratar inte om de som är utsatta för brott. Man pratar bara om de som är misstänkta för brott. Det är inte okej, tycker jag.
Ja, det här är en av landets tyngsta åklagare, chefsåklagare Stefan Lundberg på Ekobrottsmyndigheten. en åklagare som numera inte driver egna mål utan arbetar strategiskt med brottsförebyggande arbete. Och i veckans fredagsintervju så uttrycker han en hel del beska synpunkter på hur Sverige fungerar som samhälle i allmänhet och vad det gäller brottsbekämpning och haffande av skurkar i synnerhet. Jag tror att ni har hunnit lyssna på den intervjun. Vad tycker ni är mest intressant i det som Stefan Lundberg säger? Torbjörn?
Jag tycker helheten är intressant. Han har ju många vettiga synpunkter. Det är ju väldigt speciellt det att rättssäkerhet här har blivit att till varje pris man ska frias om det finns minsta lilla tvivel. Och sen även det här med ungdomsrabatterna. Men han säger ju faktiskt att ungdomsrabatter, om det handlar om mindre brott och man är tonåring och sånt där, då är det rätt med ungdomsrabatter.
Mm. Utan det är ju de här yrkeskriminella 15, 16, 17 yrkeskriminella.
Problemet med fängelser är väl att de delvis kan vara en sorts introduktioner i kriminalitet och även annan typ av verksamhet, politisk och religiös extremism och allt möjligt.
Men var du häpen av någonting som han sa?
Inte egentligen, måste jag säga. Jag menar, han säger ju det som han säger som åklagare, att han vill ha större makt jämfört med advokaterna.
Ja, Ulrika?
Jag har två saker som jag tänkte på. Dels var det någonting som jag tyckte var väldigt bra i den här intervjun. Och det handlar lite grann om de här mer övergripande sakerna när han säger att måste liksom se över svenska regler och svensk lagstiftning på några olika plan. Och den åsikten delar han till exempel med kommunalrådet i Södertälje, Borg Godner, som var med i lördagsintervjun i Ekos lördagsintervju för några veckor sedan. Och där pratar hon ju jättemycket om den här välfärdskriminaliteten. Och det kommer han ju lite in på också.
Ja,
och
helt
att det, ja, och att det där är en sån, att lagstiftningen släpar efter så, eller hela liksom rättsväsendet släpar efter så otroligt mycket. Och det, där är vi då, så börjar vi närma oss någon gräns där det här måste ju blir föremål för insatser, översyn och lagförändringar.
Ja, han sa ju det var jag som intervjuade honom, Stefan Lundberg, att när ett nytt lagförslag kommer, eller när det är en ny reform, kanske en välfärdsreform, där man erbjuder hjälp till människor i nöd, så går det på remiss till olika myndigheter. Och det händer att han och andra säger, vänta nu, här är det lite väl lockande att den här brottsligheten skulle kunna bli verklighet om ni gör så här. Ni borde nog ändra utformningen. Då säger han i intervjun att nästan alltid så struntar man i de där synpunkterna och går vidare, för man frågar juristerna på ett så sent stadium.
Och då är det ju assistentfusket till exempel är en sån här sak som, jag menar, hur kan det fortgå? Och även om det nu har kommit i fokus och säkert många åtgärder håller på att vidtas, så är det ändå anmärkningsvärt. En annan sak som jag då är väldigt kritisk till, det är ju den här förslaget, jag vet inte, han säger kanske inte så rakt ut, men liksom antyder om att man borde sänka straffmyndighetsåldern. Och där har den forskning som jag har kunnat läsa på om, den visar ju liksom att det kanske inte alls leder till att kriminaliteten bland unga överhuvudtaget minskar.
Men sa han, men
nej, han antydde att man kanske ska ha olika skalor eller sådär. Och han framhåller ju Danmark också som ett föregångsland. Och just i Danmark så har man i Århus gjort en studie, som visar just, för att det här har ingen liksom effekt, utan det är någon typ av symbolpolitik. Och jag tänker också på Joe Bidens jättekontroversiella uttalande om att unga kriminella, unga också afroamerikanska tyvärr kriminella, skulle vara såna här super predators, eller hur han uttalar det, och som han har fått så mycket skit för att det ju inte riktigt stämmer.
Jean Frick har också lyssnat.
Ja, jag tycker det finns flera intressanta saker i den intervjun. Framförallt bevisvärdering. I Sverige så det blir någon institutionell dumhet. Det var ju en artikel i Kvartal också jag läste om detta. Att det var de här terroristerna som... Det var ju så uppenbart att...
Perbaunia, bevis. Bördans orimliga...
Ja, de hade kemikalierna, de var sympatisörer med IS. De hade laddat ner hur så här tillverkade bomber. Och hej och allt fanns där. Men man ska ju bevisa varje bit för sig. Och kan du hitta något tvivel i något av det, så faller helheten. Och så gör man ju inte i Danmark. Då har man ju då att man tittar på en alternativ hypotes. Och verkar den mycket mindre trovärdig, vilket det hade varit i det här fallet. Ja, men då blir du ju dömd enligt den huvudsakliga hypotesen som åklagaren lägger fram. Men här i Sverige så är det nästan att man gör sig själv dum för att hitta någon ursäkt i att fria. Och det är också som han sa, den här ekobrottsåklagaren, att det går väldigt många oskyldiga män ute på gatorna. Eller säga, skyldiga män som går fria. Och det kan jag hålla med om. Jag vet jättemånga som har begått väldigt grova ekobrott. Jag vet precis hur de har gjort det, precis hur de har kommit undan med det. Speciellt när jag jobbade på skrotgården. Då fick man se en del.
Så du har kunskap med massa
människor? Jag har väldigt mycket kunskap. Exakt hur det gick till och vilka som gjorde vad och summorna med och alltihopa. Och det var ju...
men har de varit föremål för polisutredning och åtal, de här?
En del av dem. Och blivit friade. Långt från alla åker ju dit. Dels för att polisen saknar resurser och utför alla. Och dels att det är väldigt svårt många gånger.
För en poäng är det som Lundberg sa. Han höll ju med Per Baun, som jag har skrivit i kvartal om det här. Och Per Baun är ju inte jurist, han är filosof. Men det var rätt ändå, tyckte Lundberg. Det var att vi har ovanligt höga beviskrav i Sverige generellt. Och ännu högre i publika mål. Han menar att domare är också människor. Aldrig hört någon säga så tidigare. Men han sa så. Och att de faktiskt blir påverkade då, hävdar han. Men också, förutom att vi har väldigt höga beviskrav enligt Stefan Lundberg, så har domstolarna en tendens att nästan alltid ligga i nedre delen av straffskalan, och det förstod han inte. Han tyckte faktiskt att det var svårt att förstå. Och jag tänkte på det med tanke på att många politiker berättar att nu har vi satt in krafttag här, nu har vi skärpt straffen, och då är det ju framförallt maxstraffen som man ändrar, lite grann kanske minimistraffen, men mest maxstraffen. Så att, sammanlagt är ju den bild som Stefan Lundberg har väldigt dyster. Han var till och med pessimistisk om utvecklingen i de mest utsatta områdena.
Det är han ju inte ensam om.
Ja. Men vad, den här hypotesmetoden förresten, det här med att hitta alternativa hypoteser, att man smular sönder åklagarens bild om det finns någonting annat, även om det låter ganska osannolikt. Det hävdade Lundberg att det där fanns inte förr i tiden när han var ny åklagare. Talet om att det finns ingen teknisk bevisning var inte heller någonting som fanns då. Det hävdar han är en nymodighet som har kommit in.
Men det där är väl exempel på att ganska många gånger, inte bara det gäller det där, så handlar det inte så mycket om att lagarna är fel, utan om att tolkningarna och praxisen tenderar att glida. Det gäller ju flera områden liksom.
Det är svårare kanske att föra samhällsdebatt om vad domstolarna gör, men just med tanke på deras, de har ju verkligen en självständig ställning.
Alltså jag minns att kanske då en av de första av de där grejerna, det var ju den här advokaten i styckmordsrättegången, de här läkarna som docent, eller vad heter det, obducenten och läkaren. För då föreslog ju
allmänläkare
och obducenten.
Det är svårt.
Då föreslog ju den ena av advokaterna att det var ju någon dotter där, eller hur, som hade sett någonting. Mm. Och då sa han att ja, men hon hade kanske tittat i den här tomteboken. För där är det lite såna här bilder som kan tolkas som att man sågar av armar och det. Ja. Ja. Det måste ju vara en av de underligaste av de där.
Håller du på att kvälja dom här, Torbjörn? Men har advokaterna i det offentliga rummet för mycket för gynnad position, som Stefan Lundberg tyckte?
Ja, men det tyckte jag. Alltså, massmedialt så är det ju advokaterna. Delvis tycker jag på senare tid polisen, och det säger han ju också, att i hela den här debatten om kriminalitet, hårdare straff och sådär, så har ju polisen fått ganska mycket svängrum och mycket uppmärksamhet. Åklagaren ska jag säga är väl doldisar.
Det här gamla talesättet att det är bättre att 10 skyldiga går fria än att en oskyldig döms. Är det dags att revidera det?
Jag tror inte att det talesättet är relevant överhuvudtaget, för att det är 10 skyldiga som går fria och ingen oskyldig som döms. Det är väl snarare den situationen vi är i. Mm. Du får nog börja, det finns nog ganska mycket du kan skruva på i bevisvärdering och bli lite tuffare i rättssalen utan att egentligen äventyra att en oskyldig ska tvingas dömas. Vi har ganska mycket att hämta hem där, men det är klart att det finns en punkt. Du kan inte gå hur långt som helst. Sen börjar det bli lite skakigt. Men där, ja.
Alltså jag känner mig osäker på hela premissen för det där, för att jag kan inte tillräckligt mycket. Men när man säger så, om det är premissen att det går jättemånga skyldiga personer fria på gatorna i Sverige, Gör det det? Vad säger forskningen om det? Hur ser det ut i Sverige jämfört med andra jämförbara länder? Hur är uppklaringsgraden på olika sorters brott i Sverige jämfört med andra länder och så vidare? Jag tycker att för mig blir det svårt att diskutera den premissen eftersom jag faktiskt inte vet. Och eftersom i intervjun så refereras det inte heller till den typen av forskning. Om det nu är mörkertal, då går det ju nästan inte, alltså det blir bara rena hypoteser. Så jag tycker det är jättesvårt att diskutera det faktiskt.
Vi går över till vårt tredje huvudämne.
The question is, the question, left. Will you shut up, man?
You aren't president screwing things up.
You were a senator.
And you're the worst president America has ever had. Come on.
Hunter got thrown out of the military. He was thrown out, dishonorably discharged.
That's not true. It wasn't dishonorably.
Cocaine use.
No, the answer to the question is no.
Ukraine.
No, sir.
With $1 billion, if you get rid of the
president. You know what? You're not true.
Fewer interruptions. I'm appealing to you, sir, to do that.
Well, and him too.
Ja, det här var innan vi fick veta att Donald Trump har covid-19. Natten till onsdag svensk tid. Finns det någon sorts substantiell information som amerikanska väljare och andra kan ta emot av en politisk debatt som den här?
Nej.
Nej, men jag tycker det är anmärkningsvärt att när man hör intervjuer med Biden-anhängare respektive Trump-anhängare så tycker många av dem ändå att de har fått höra precis det de ville. Plus att de tycker att deras kandidat också vann den här debatten. Det tycker jag är intressant.
Alltså grejen är väl den att det finns nog knappast någon som står och väger mellan Biden och Trump. Utan det handlar om för dem är att tala till sin egen bas, till sina egna väljare och få dem att gå och rösta.
Så det är inte
då
vi
vann
som
ju
inte
kanske bägge två in för sina.
Ja, så vi som sitter i Sverige och lyssnar, det är inte vi som är målgruppen med.
Nej, absolut inte. Och inte ens, jag menar, när Trump talar är inte Biden-väljarna målgrupp. Och
men det är kanske
heller.
Många som väljer efter den här debatten att inte gå och rösta,
så
tänker jag.
Så kan det vara också.
Chang, vem var mest övertygande som politisk ledare i den här debatten?
Ja, det var nog ingen av dem. Jag tror inte det handlade ju inte om att övertyga någon överhuvudtaget, utan Trump är ju inte politiker, det är showbusiness han kommer från. Och han vet ju mycket väl hur han skapar rubriker, och han har ju journalisterna runt lillfingret och attackerar honom och triggar dem och hela tiden. Och det vet han att folk gillar ju när journalister blir arga för att, av olika anledningar.
Men vad blir följden av att människor ser när två statsmän agerar på det här viset i en presidentvalsdebatt? Vad händer med oss i samhället?
Ja, i Kina till exempel så tror jag att man kan sitta och titta och skratta och så se den här bristen på disciplin. Vad leder det till? Jo, det leder till ett stort imperiums konvulsiva slut, skulle jag säga.
Ja, det är ju ingen bra reklam för demokrati, så att säga. I afrikanska, sydamerikanska, asiatiska, södra länder.
Men jag tycker också det är sorgligt, för jag vet inte om ni kommer ihåg debatterna mot Hillary Clinton. Och då var ju, speciellt de inledande debatterna mot Hillary, de var ju så att säga mer klassiska, vanliga, alltså den typen av debatter som vi är vana vid. Och då hade ju Hillary Clinton i början bestämt sig för att köra på det här vanliga spåret, att hon skulle vara lite clean på något sätt, och sen så skulle Trump få köra sitt fulspel. Och sen på slutet så kunde hon ju inte liksom hålla det länge, så det bröt ju mer och mer ihop. Men det var ju fortfarande en typ av politisk debatt som vi ändå är vana vid. Och det här var ju något helt nytt. Och jag tänker att Biden måste ändå ha bestämt sig för att nu kör vi riktigt fulspel, och det gör jag också. Och sen lyckades han ju faktiskt inte med det. Jag tycker han gjorde ett otroligt dåligt jobb. Och att han inte lyckades använda covid-katastrofen för att komma åt Trump, det var ju anmärkningsvärt. Vilket fiasko från demokraterna.
Det är också
demokraterna.
Väldigt dåligt att bekräfta motståndarens, om man då tycker att den har en dålig taktik eller teknik, att bekräfta den när man själv försöker använda den lite halvtaffligt. Det är ju som när politiker försöker göra memes och såna här saker.
För 4 år sedan så var det Crooked Hillary. Det tycker man nästan låter artigt nu här, jämfört med det som pågår idag. Ja, nu är alltså Donald Trump och First Lady smittade av SARS-CoV-2. Vad händer nu? Chang, vad tror du?
Jag vet inte. Alltså det går inte förutse 2 timmar framåt vad som händer i USA. Speciellt att det är valrörelse. Det är ju total kalibralik extra allt. Det är liksom högoktanigt. Men det jag tänkte snacka om innan, att man sänker nivån lite eller att man går till personangrepp och rallarsvingar och hela det här. Jag kan tycka det är något vackert med det på sätt, för att det blir ju inte det här pratet som flyger över huvudet på många människor, utan det är något folk verkligen kan identifiera sig med. Vem har inte grälat med grannen eller biltvätten eller vad den må vara? Det här är ju, alltså, det som styr över är ju också en människa med fel och brister och kan bli förbannad och ja, men du då, du vet, och hela det här. Så jag tolkar inte allting sådär på ett sämsta tänkbara sätt, för det blir också väldigt demokratiskt på ett sätt. Alla engagerar sig, även alltså vilken luffare som helst på stan engagerar sig plötsligt i det politiska samtalet.
Så du upplever inte hotet mot demokratin som någonting som är respekterat eftertraktat?
Nej, en levande demokrati ska tillåta konflikter, högt tonläge, att man liksom, att det verkligen är strid på kniven.
Shut up man, he's a clown och sånt.
Det tycker jag.
Kanske är det så att de egentligen återvänder till amerikanska 1800-talet.
Ja.
Det finns fantastiska skildringar från det av europeer som har varit över och sett hur de håller på slåss med varandra, mutar folk, marschband, håller på överrösta när de andra pratar och sånt där. Det är den stilen som gäller nu, 1830-talet.
Men jag tänker på The Founding Fathers, de var väl ändå ganska oerhört liksom, lite litterära.
Ja, fast de var ju tidiga. Det här är 50 år efter dem, med Tocqueville där och Dickens. Okay. Och så där. Då är det totalt kaos.
Men jag tror det speglar också, alltså, vi har en stor polarisering. Och den ser vi inte bara i USA, det ser vi ju i Sverige också. Och det är klart att det får ju sig uttryck parlamentariskt, politiskt, i hela den här biten. Och det är klart att det blir lite skärmytslingar och holmgångar, i alla fall verbalt, och det får man nog liksom leva med.
Men du är inte risken att väldigt många får uppfattningen att så här går demokrati till? Jag måste också bli bäst på att avbryta och aldrig någonsin svara på frågan.
Det är lite svårt att prata om demokrati så där i allmänhet. Ett stort problem är väl att det inte alls någon sida kan få någon uppfattning om politik eller sakfrågor överhuvudtaget. Det finns ingen politik och det finns inga sakfrågor invävt i de där lösryckta, i det här pub-slagsmålet får man väl nästan säga att det utvecklades till. Så då blir det ju, oavsett vilken nivå man befinner sig på eller vad man kan förstå eller inte förstå, vad man har för utbildningsnivå eller vilken sida man befinner sig på, så efter det där så kan man ju inte få veta någonting om vilken väg. Hur ska det gå med Obamacare? Eller hur ska utrikespolitiken se ut? Mm. Eller ska USA starta ett nytt krig någonstans? Eller hur går det med covid och sådär? Allt är ju bara höllt i dimma.
Nu sitter jag här och modererar eller leder den här panelen. Jag tycker det går relativt bra och jag förstår vad ni säger och så vidare. Och ni väntar på varandra. Det går utmärkt. Men skulle en, jag pratar inte med mig själv nu, men skulle en moderator kunna åstadkomma någonting annat än det här kaos-cirkus-slagsmålet som skedde i Cleveland i veckan? Går det så att säga att leda fram till någonting annat om man är skicklig?
Alltså, om man får fantisera kan man tänka sig att de skulle kunna interagera mera fysiskt på något sätt, stå på scenen mellan dem och verkligen vända sig
och ha sanktionsmöjligheter,
vattenpistol, varför inte? Man får stänga av mikrofonen helt enkelt, det får vara hårdare liksom.
Eller skulle man ha, som någon föreslog, någon annan programledare föreslog, att man skulle ha som På spåret, att man har burar och stänger av mikrofonerna emellan, och att det är väl att man måste besvara frågor. Ska vi ringa till Chris Wallace och föreslå?
Samtidigt har jag en känsla av att i USA kör väl alla såna här debatttävlingar och sånt där på high schools, universitet och allting. Så de alla har ju känsla nästan för hur det är att stå och vara med i ett sånt där debattlag eller att hålla på och försöka vinna över någon där. Jag tror att det skulle vara väldigt svårt att ha dem i burar. Fast det vore säkert bra.
Var det här jobbigt att höra, Chang, du som tycker om när det går hett till och folk avbryter varandra?
Nej, men jag skulle kunna tänka mig att de har sådana här halsband man har till olydiga hundar så det elstötar, du vet, varje gång. Det skulle vara en fantastisk debatt att titta på. Jag är inte främmande för några idéer. Ja. Men jag tror också, det Ulrika sa innan, att när det blir det här känslomässiga, folk är i luven på varandra, att då är inte sakfrågorna egentligen i fokus, utan det är den här, du vet, du är dummast. Men den stora politiska konflikten är inte skattesatser i A-kassan eller Obamacare eller någonting annat. Det är en värderingskonflikt vi ser idag egentligen till väldigt stor del. Kulturkrig eller vad man nu vill kalla det. Och den konflikten är högst levande, synnerligen mellan Trump och Biden. De representerar ju två helt olika läger.
Men kort om detta med sjukdomssituationen, alltså corona, covid-19, de är sjuka, han är 74 år gammal. Den 3 november är presidentval, det ska vara om mindre än 2 veckor nästa tv-debatt. Blir det en tv-debatt? Blir det ett presidentval den 3 november?
Nej, det är nog ganska svårt att veta om det blir det.
Eller kanske man kan ha ett val även om någon är sjuk i och för sig.
Ja, jag funderar lite på ändå vad den här covid-situationen kan göra för liksom, om det väger över i vågskålen för Trump. Jag tänkte på situationen i Storbritannien. För Boris Johnson så var ju, kände till och med jag viss sympati för Boris när han sen började också. Han hade covid och man tänkte att han skulle dö, och sen började han ju jogga. Och så alla i Storbritannien skulle få börja motionera för att inte bli så sjuka covid. Och han sa, om ni joggar på morgonen, tänk då att nu kan ingenting den här dagen bli värre än det här. Och det tyckte jag var så roligt. Och då kände man, så att det kan ju bli så faktiskt att det här blir mycket sympatiyttringar för Trump. Tyvärr.
Men är själva valet i praktiken teoretiskt hotat eller?
Nej, det tror jag inte.
Jag tror inte heller.
Det sitter så himla långt in och flyttar på det. De pratade om det tidigare och det är ju ingen som vill det. Liksom.
Men alltså, dels har ju Trump själv för ett tag sedan antytt att det kanske borde flyttas med tanke på pandemin.
Men de kan väl Zoom-debattera som alla andra?
Jag tror att det kan bli alla, men jag vet ingenting, men det finns ju också en oro för både om valet kommer hållas som det ska hållas och sen också det där med valresultatet, om Trump kommer att acceptera det. Det är många ändå frågetecken.
Han är ju inte glasklar på att han kommer göra det. Det ligger ju i botten att det beror lite grann på hur det går.
Fast vad ska han göra? Han har ju inget pretoriangard han kan dra in och liksom ta över, utan de får bära ut honom om han inte accepterar.
Jag tror att det stora problemet är att det börjar bli ett bristande förtroende för valet som sådant. Går rösträkningen rätt till, det var ju någon video, de här Projekt Veritas, jag vet inte hur stort allvar man ska ta den på, men som menar att något som ballot harvesting eller vad de nu kallar det, där man köper röster i stora mängder. Och även om det inte påverkar, även säga att det förekommer någonstans i liten skala och knappt påverkar någonting, så får det en väldigt stor påverkan att folk misstror ju då valresultat och så här. Sådana saker kan ju bli, och det har ju Trump spelat på. Jag tror från bägge läger är man orolig för just detta.
Vi närmar oss slutet. Vi brukar avsluta panelmötena med att utse veckans person eller veckans ord. Och då ska panelisterna nominera varsin sådan. Vem vill börja? Svaret är Torbjörn Alensky.
Okej, absolut. Veckans person skulle jag säga är någon som det inte har rapporterat så himla mycket om här i Sverige, men som är en av de viktigaste nu politikerna i Europa. Och det är den italienska populistledaren, får man säga, för La Lega, Matteo Salvini. De inledde ju imorgon en rättegång mot honom där han eventuellt kan dömas till 15 års fängelse för att han inte lät ett fartyg med migranter gå in i hamn i Italien när han var inrikesminister. Och den här rättegången då, den håller på att utvecklas. Den kommer garanterat att bli en jättecirkus. Hundratals sympatisörer, motdemonstranter, journalister och allting. Och där kan man ju tycka då i Sverige att ja, men det kanske inte är så viktigt. Fast jag tror ju ändå att det är väldigt viktigt, för Italien är EUs, som vi väl är med i, och jag för mig, näst största land nu när EU, eller när Storbritannien så småningom lämnar på allvar. Och Matteo Salvini, han är liksom en av de absolut mest framgångsrika av de här högerpopulistledarna i västra Europa. Eller han är den mest framgångsrika av dem. Så att det kan få enorma återverkningar, tror jag. Och det förvånar mig att det är så oerhört, med reservation för att jag kan ha missat någon artikel eller så, men det känns som det har varit väldigt så här underrapporterat i Sverige.
Fram till nu. Tack, Ulrika Kjernborg.
Jag har ju som sagt ägnat veckan åt att läsa massa romaner och andra böcker om Svenska Akademin. Annan rolig följetong. Och då vill jag citera din kollega Torbjörn Kristoffer Leandor i en artikel i Svenska Dagbladet som jag tyckte var väldigt rolig, där Leandor skriver om att han kände sig utnyttjad för att han fick sitta i den här Nobelkommittén och tvingades utse Peter Hanke till pristagare. Och då skriver Leandor så här: i efterhand tror jag mig förstå att ett riktigt kontroversiellt pris som skulle ge upphov till extra mycket gläfs rent av sågs som önskvärt. Här står vi och Hanke på den rena litteraturens alptopp. Låt hundarna hållas där nere i dyn bland forumkvitton och begravningstal på Balkan.
Tack. Chang Frick.
Ja, det får ju bli den estniska före detta riksåklagaren som med
Kurme,
så just det. Som är väldigt målande ord, hytte med knytnäven mot Sverige, att det här får utredas igen vad som egentligen hände. Och jag tror det är viktigt att en sån person ändå med starka ordalag liksom ge uttryck för den här meningen, för det öppnar ju upp den här debatten som förhoppningsvis kan leda till att man tar ett omtag i hela den här saken, vad som hände. Det var en åklagare i Sverige som sa att det är strängt förbjudet att dyka om det inte är fara för miljön eller något sånt. Ens inte myndigheter själva får dyka på det. Så är lagen skriven liksom, så alla ska åtalas som ens liksom nästan tänker tanken. Och där har vi en viss skillnad på åklagare i Sverige och Estland, den här kan man ju säga. Men just att han går fram så hårt, och han vet att han blir citerad, han vet att han riskerar kritik, men ändå kör på i media. Det skulle jag nog vilja lyfta fram som bra exempel.
Tack så mycket, Chang Frick, chefredaktör för Nyheter idag. Ulrika Tjernborg, författare och kritiker. Och Torbjörn Alensky, författare och skribent. Alla tre gör massa saker ytterligare dessutom. Det här var premiären för veckopanelen inför publik, strömmad på Facebook på fredag eftermiddag. Det här innebär inte någon förändring för er som lyssnar på helgen i podden, på mobil, surfplatta eller en annan teknik. Som ni vet så är Kvartal ett mycket litet mediehus, men med stora ambitioner. Så lyssna gärna på de andra poddarna, Fredagsintervjun och Den svenska modellen. Och läs våra analyser och essäer på sajten. Sajterna som har fått en rejäl ansiktslyftning. Sen det gjorde den förra veckan. Den erbjuder massor av fördjupning och texter från personer som gillar när publiken tänker själv. Och vill ni inte eller kan ni inte läsa med ögonen, så är en hel del av våra texter inlästa av antingen Marika Lagerkrans eller Johan Rabeus. Tack för idag och vi hörs igen.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.